En underbar upplevelse att bli frälst. Att bli född på nytt och få uppleva att allt det gamla är förgånget och det kommer någonting helt nytt. Halleluja. Innan vi läser Guds ord så vill jag välkomna upp Jakob West. Han har kommit hem efter 6 månader, kanske mer, på Filippinerna. Välkommen Jakob, och så ger ni honom en applåd. Ja, kom ända upp Jakob. Det är så roligt att se dig. Berätta när du kom hem och så lite kort hur du har haft det. Alla är ju intresserade. Alla kanske inte har följt med din blogg. Han har ju bloggat. Jag har följt med den. Rolig läsning, tack för det.
Ja, hej på er allihop. Det är jättekul att vara tillbaka i Finland. Och jag satt mig ner här. Okej, jag var här redan på fredag och det kändes direkt liksom som man inte hade varit bort någonstans. Utan det var bara liksom som att kom till ett vanligt ungdomsmöte. Den enda skillnaden var att det var 10 nya människor som jag aldrig har sett förr. Och jag kunde ju aldrig veta om det var nya människor eller om det var människor som har varit här sedan redan hösten 2008. Men jag hälsade på massor med nya människor och lärde känna nya folk som jag aldrig har sett förr. Så det var jätteuppmuntrande. Också idag här ser jag många människor som jag aldrig har sett förr. Så det är kul att det kommer in nytt folk som vill komma med i gemenskapen. Men jag har haft det jätteunderbart, trevligt och fantastiskt på Filippinerna. Jag vet inte hur många som har följt med min blogg. Jag hoppades ju att det var ett knep från min sida att undvika när jag kommer hem att måste berätta åt människor hur jag har haft det. Så knepet med det var liksom att skriva blogg så att människor där skulle hänga med. Men alla har ju inte möjlighet till internet och möjlighet att läsa vad jag har hållit på med. Men kortfattat så har jag jobbat med humanitära saker, med matutdelning för fattiga barn i ungefär mitten av Filippinerna med Kenneth Petterssons son Andreas. De har där ett jättebra projekt, Family Help Project, och de jobbar med barn och de jobbar med förskola. Och jobbar också med att utbilda familjer att ta hand om sina barn på ett rätt sätt, att ge dem rätt fostran redan från början. Och det är jättebra. Men vi har kanske ännu mer till och med njutit av är att få jobba med små grupper i olika församlingar runt om i Filippinerna. För vet ni, det växer i Filippinerna, församlingen. Och det växer inte genom att de bygger större lokaler, utan det växer genom att de går från hem till hem och berättar om Jesus till människor och tränar lärjungar i hemmen och når ut till människor på ett så simpelt sätt. Och det är inte de duktigaste människorna som är de bästa på det, utan det är före detta alkoholister som inte står på en scen och inte vet hur man gör det, man håller i en mikrofon, men som har ett hjärta som brinner för Jesus. Och det har nog tagit tag i mitt liv att se den här enkelheten som bär sån frukt, och det tycker jag är fantastiskt. Så det är jättekul att vara hem igen och träffa er allihop. Jag har skakat mångas händer och sagt att jag har haft det bra i Filippinerna. Det är kortfattat, men det är sant. Tack.
Tack. Ja, jag tänkte jag skulle börja idag med att läsa Apostlagärningarna. Kapitel 13 och vers framåt. Så står det så här i vers 1. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den helige anden till dem. Notera här. De fastade och höll gudstjänst. Det står inte här nu att de bad och fastade. Utan de fastade och höll gudstjänst. Kanske någon här också som fastar idag. Då talar anden. Vad sa han? Avskilj Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Så står det: efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Vers 4. Dessa båda, alltså Barnabas och Saul, som alltså sändes ut av den heliga anden, for ner till och så vidare, Seleukia, och så for de vidare. Men det står att anden sände ut dem. Och det var inte i första hand församlingen. Församlingen la sina händer på dem och avskilde dem. Men det var anden som sände dem iväg. Och jag vill ägna den här dagen och den här stunden vi har framför oss innan vi delar Herrens måltid med varandra. Det blir en lite annorlunda utläggning idag. Det är ju kvinnodagen. Och jag har faktiskt läst, här i morse läste jag en bok som skakade om mig kolossalt mycket. Jag läste om en norsk missionär, hon hette Maire Monsen. Hon var en norsk missionär som åkte till Kina i tidigt 1900-tal, 1920. Och hon beskriver väckelsen i Kina från 1926 och framåt. Och jag var omtumlad, jag kände det var som en eld som brann i mig. Jag höll i den här boken och läste om dessa missionärer, dessa pionjärer som på den tiden satte sig på ångfartyg och åkte från nordiska länderna ner till de här hedna platserna som man läser om. Redan i tidigt 1900-tal. Det tog flera månader att komma sig dit. Men de var kallade av Gud. De hade en eld inom sig som brann. De var utsända av den helige ande. Och det fanns ingenting som stoppade. Många åkte också från nordiska länderna med en kallelse från Gud för att vinna världen. För att nå människor på andra sidan jordklotet. Och de begravdes där. Det var sjukdomar och smittkoppor och malaria och alla möjliga farsoter som gjorde att många missionärer åkte aldrig hem. Och till och med härifrån Svensk Finland så skickades missionärer iväg. Och när de packade sina väskor så hade man en avlång trälåda som man packade sina väskor i med tanke på ifall om man skulle hem tillbaka så kanske man passar in i den här lådan. Man la ägodelarna i färdigt svarvade och snidade likkistor som man transporterade sina ägodelar med. För man hade en kallelse. Man var kallad av Gud. Och jag tänkte faktiskt ägna den här så kallade predikan åt att lyfta fram några kvinnliga hjältar ur den här församlingens egen historia. Det finns många. Och många av er som är äldre i församlingen, så ni känner mycket väl till de här människornas kallelse, deras kamp och deras vånda. Jag är ju den generationen så jag kan bara läsa om det här. Jag kan bara sätta mig in och få andrahandsuppgifter. Någon av er kanske har varit med när de här människorna har rapporterat, kommit hem berörda. Och vi har Lisa Enqvist sitta med oss här på gudstjänsten idag. Och jag ska också tala om din mor som var en av de verkliga pionjärerna. Och jag måste säga det att det är värt ibland att vi studerar de som har gått före. Bibeln säger lär av dem. Lär av deras tro. Vi har också Rasses mormor och morfar. Otroliga pionjärer. Och jag ska försöka också lyfta fram deras livsverk i all korthet. Men jag tänkte på det här i apostlagärningar. När man fastade och höll gudstjänst så talade den helige ande. Och det här har jag stor respekt för. Du kan finnas med här i det här mötet och du får ett tilltal av Gud. Mitt i allt där du sitter så kanske du hör den helige ande säga någonting. Och det är det mest värdefulla du kan uppleva. Det är det mest heliga du kan få tag i när du hör Guds röst över ditt eget liv. Och jag känner i min ande att det är kallelsetider. Det är kallelsetider. Vi fastar och vi ber och vi söker Gud. Men resultatet blir att den helige ande börjar tala till dig när vi söker honom. När vi söker Guds kraft så är det som ett brev på posten. att det kommer tilltal. Det kommer uppdrag från tronen. Och då står vi inför ett val. Tar vi emot det eller låter vi det gå förbi? Är vi hörsamma den himmelska tonen, kallelsen? Eller är vi motsträviga? Bekväma? Är vi för rationella att vi argumenterar bort allt med våra egna tankar? Jag upplever att anden är ute efter att kalla människor. Redan på 20-talet här i svensk Finland så fanns ett ökat intresse för mission. Och jag tycker om det som en Erik Westerberg sa så här. En Vasabo steg upp i en av evangelistdagarna. Så sa han så här. För det var ingen missionär vid det läge då han steg upp som var avlönad av någon av pingstförsamlingarna. Jag håller mig nu till pingstmissionen här. Så säger han så här. Ska pingstfolket i Finland vänta med att verka för yttre missionen till dess det är färdigt med hemlandsmission och alla är frälsta i landet? Då är det väl aldrig i denna tidsålder, då lär det väl aldrig i denna tidsålder bli någon yttre mission. Ett väldigt tydligt svar. Och det gick som en löpeld ut i hela landet. Och först vill jag tala om en kvinna som hon hade rötterna och var utsänd från Andreaskyrkan, från missionsförbundet i Helsingfors. Anna Kempe. Många har hört hennes namn. En dam som föddes i Munsala, här i norra Österbotten. Inte så långt härifrån, 1874. En dam som utbildade sig till lärarinna i Ekenäs. Och jobbade då som 20 år som lärarinna i Kronoby. Och det är märkligt nog, många av pionjärerna i svensk Finland, de var lärarinnor och de var kvinnor. Många av dem som grundade flera församlingar, de var lärarinnor, utbildade. Men framförallt så hade de ett hjärta för Guds församling. De förde en ganska tyst tillvaro i svensk Finland, men det var de som gjorde grovjobbet när många församlingar skulle etableras och när de bröt mark. Man flyttade ut till olika skärgårdsbyar, till olika byar och tog tjänst som lärare, började hålla söndagsskolor, samla folk och sen utifrån det här så började man hålla gudstjänster och nya församlingar uppstod. Kvinnliga apostlar i svensk Finland. Det hade de aldrig fått erkänsla för så stort, så mycket. Men det har skrivits en avhandling om det här. Anna Kempe upplevde väldigt tidigt Guds kallelse att gå ut med evangeliet till Tibets folk. Och hon var utsänd och underhållen i början av någonting som heter Kristliga föreningen för unga kvinnor. Och på 20-talet. Men de klarade inte av att hålla igång understödet. Så att det avtog. Och sen var det en annan grupp som kallade sig för Senapskornet. Som gav henne några regelbundna bidrag. Men hon åkte ut i alla fall. Och det var flera olika församlingar som underhöll den här Anna Kempe. Men 1925 så upplevde hon dopet i den heliga ande. Och efter det så sa hon att hon är vän av pingsten. Och den här Anna Kempe, hon åkte till norra Indien. Hon ville in i Tibet. Men hon fick inte komma in dit. Men hon lyckades lära sig tibetanska. Och hon verkar på gränsen, på porten till Tibet i norra Indien, vid gränserna där Nepal, Bhutan och Sikkim. Och det är intressant, det är just här som Olle Rosenqvist har varit nu. De har knutit kontakt till de här fälterna, Kvällags missionskyrka. Olle var där och predika. Och det har varit ett fantastiskt verk av den heliga ande där. Och hon kom aldrig egentligen in i Tibet de här i början. Men hon ägnade egentligen hela sitt liv åt. Hon kallades för en fotmissionär. Hon gick med sin väska på ryggen och delade ut traktater till köpmän som kom för att köpa och sälja bomull. Och hon rullade de här traktaten och la in på åsnornas packningar och smög in traktat hos dessa tibetanska köpmän för att få in evangelium in i Tibet. Så här höll den här Kempe, Anna Kempe, på i decennier. Hon var ganska ensam där. Hon säger, skriver så här till Korsets budskap i en många, många år sedan. Jag kan inte tala om några lysande resultat, men det är gott att veta att det är trohet som Herrens ögon söker. Traktater och bibeldelar delas ut. Det har ibland burits ut under tårar och med blödande fötter. Och hon vandrar i 40 år i de här i Himalayas bergstrakter. En finlandssvensk dam som upplevde en kallelse från Gud. Nästan, jag skulle säga, i fel tid. Men hon åkte, trots att det fanns inga flygförbindelser på den tiden. En gammal dam som la ner hela sitt liv. Hon skriver i KB då från 1932 så här. Att hon hade verkat i 20 år som missionär ute i Indien. Innan några av de ting som hon läste om i Markus 16 inträffade. Står det så här. Men i sin nåd döpte Jesus mig i den heliga ande. Och därefter började dessa ting fullbordas. Hon var i ett hus i en plats som heter Kalimpong. Och besökte en tibetansk kvinna. Hon gick från hem till hem, från hus till hus. Denna dam. Och så hörde hon att den här kvinnan, ett skri från den här kvinnan som bodde i ett hus. Och man sa att hon var vansinnig, hon hade ingen ro. Jag gick dit för att tala med henne och för att bedja, men hon ville det icke. En dag blev hon vild och skrek högt. Jag gick in till henne och läste Markus 16. Genom mitt namn ska det driva ut onda andar. Och i Jesu namn bjöd jag det onda lämna henne. Men när jag satt där fick jag se hur som änglarna gjorde en stark kedja. Varmed de bundo denna onda makt. Skriver hon. Jag gick tillbaka hem. På natten då jag bad fick jag höra en röst som sa. Imorgon är hon frisk. Och det var hon. Det är starka på något sätt skildringar av en dam som kämpar där i sin ensamhet. Under 40 år som hon verkar i Indien var hon hemma i Finland en enda gång. Hon beskriver här då hon hade kommit hem då 1920 på sitt enda besök. När hon var i London fick hon underrättelse att hennes båt var försenad i 2 veckor. Och då bodde hon på ett hostel i London. På ett missionshem. Hon hade icke pengar, skriver hon, att betala för sig 8 shilling om dagen där hon bodde. Och när båten blev försenad 2 veckor så visste hon inte hur hon skulle lösa den här situationen. Så skriver hon så här. Men då talade jag med Jesus om saken. Och Jesus sa, jag vill tala med föreståndarinnan. Efter frukosten kallade hon mig till sitt rum och sa, Herren Jesus har uttryckligen sagt till mig att jag icke ska taga något för edert uppehållet tills båten avgår. Halleluja. Här är kvinnor som är på äventyr med Gud. Hon var i Calcutta och skulle ta tåg. Hon hade inga pengar igen. Och människor kom till henne och gav pengar i händerna på henne. Hon skriver om det här i många olika redovisningar som hon har lämnat efter sig och sådana här skildringar. Hon gav 40 år av sitt liv i Indien. Vid 75 års ålder kom hon hem och då var hon väldigt nedbruten. Hon tillbringade sista tiden av sitt liv på åldringshemmet Udden i Munsala. Hon avled 1967. Hur många av er har träffat den här damen? Det är bara Else och Appy och Gertrud och David. Det är gamla kämpar. Det är fantastiskt. Man läser om dessa människor. Jag berörs oerhört starkt. Någonting om Rasmus morfar och mormor. Arne och Margit Nyman. Också medlemmar av Andreas kyrka i Helsingfors. Och våren 32 så reste de ut till Kina och till Mongoliet. Och de hade inget underhåll. De var sådana här trosmissionärer. De reste utan att ha någonting med sig. Och det var också depressionsår. Vi är i början av 30-talet, slutet av 1920-talet. Då talar man ju om den verkligt tuffa ekonomiska depressionen. Till och med i vår tid så hänvisar man till det nu. Och menar att den här depressionen som vi går in i nu kan bli större än den i början av 30-talet. Så man skrev mycket av tidningar på den här tiden att det var mycket änkans skärv som fanns i kollektboxarna. Och på grund av detta fanns det inte möjlighet till underhåll. Men Gud kallar människor i alla fall att resa långt bort. Bara på Guds kallelse drog man iväg. Och senare så anslöt sig Arne och Margit till Philadelphia och Helsingfors. Och de drog ut precis som Abraham utan att veta vart de skulle komma. Och när de kom till Kina så tog de kontakt med en mongolmissionär från Sverige. Som frågade om råd. Och man hade hela packningen med sig. De hade kärror som oxar drog fram. Sen blev man utsatt för rövare. Och allting blev plundrat. Allt vad de hade med sig så tog man. Och Arne skriver så här. Denna gång måste jag omtala den mycket sorgliga nyheten. Att en viss station där vi nu senast bott har blivit plundrad av rövare. Genom Guds underbara ledning vore vi dock bortresa vid det tillfället. 400-500 rövare kom med häst. Under vägen tog det dessutom alla våra hästar och allt som de kom över. De använde hästarna som packhästar för bytet. Anfallet skedde tidigt i morgongryningen. Vi kunde tänka oss att endast några få mongoler var i rörelse, men andra vaknade av ett plötsligt ovanligt ljud som tycktes komma söderifrån. När man tittar ut ser man rövarna komma framrusande i vildaste galopp under det att de skriker och avlossar skott. Det är ganska lätt att föreställa sig vilken fas som bemäktigade sig det arma folket i byn och på stationen. Men rövarna låter ej vänta på sig. Om några minuter är de framme i byn. De hindrar folket från att fly genom att omringa byn. Först frågade de efter utlänningarna. Och de tog fast människor och slog dem och högg dem för att få veta var utlänningarna höll till. Slutligen måste de dock tro, då alla betyga att vi är bortresta. Men så börjar plundringen. Han skriver så här, så börjar plundringen. Det går lätt att med bösskolvarna genom fönstren skaffa åt sig inträde i våra rum. Jag kan just föreställa mig hur glad den skurken blev som fick tag i min präktiga kikare. En annan bryter upp skrivbordslådorna och finner min stora fina kamera som jag varit så glad att få äga. När det första har tagit allt vad det möjligen kunde forsla med sig så kommer andra in och tar resten. Man vänder upp och ner på alla möbler och genomletar varje vrå. Så går det. Slutligen återstår endast gardiner och mattor. Och till och med dem tar man. Så går det till i varje hus och i varje tält tills hela platsen är utplundrad. I ett magasin hade vi det mesta av våra vinterkläder. Bland annat en hel mängd varma yllestrumpor samt stövlar och skor som vi hade med hemifrån. Dessa saker vore förstås välkomna för rövarna. Och det var tuffa saker. De gick igenom så enormt mycket. Sen eldade man upp hela kliniken. Man fick börja om från början. Det här är också människor som har betalat ett oerhört högt pris. Man kan fråga, vad är det som driver människor att ge sig ut i dessa äventyr? Det är den heliga ande som sänder. Man vet, trots allt, så vet man att man är kallad. Och jag älskar det som jag ska komma till här. Det fanns en lite senare, här under 30-talet, så ordnades en bibelstudievecka i Helsingfors. Det här var då 33. Och det var Levi Petrus som var undervisad på den här bibelskoleveckan. Och då upplevde man så här, man skriver så här, att vi hade en känsla som gjorde sig gällande i allas våra hjärtan. Att vi som Guds fria svensktalande folk i Finland är som en man som står redo att träda in i missionens stora och heliga uppgift. Och så gav man C.M. Söderman. Han var kamrer här i Vasa. Han var med och grundade Sion-församlingen. Han var den kraft som grundade egentligen hela den här församlingen som vi idag är en del av. Han fick i uppdrag att kontakta församlingar för att börja samla in medel från olika församlingar för missionen. Och C.M. Söderman fullgjorde sin uppgift väldigt väl. Men under den här bibelstudieveckan så var det då en dam som upplevde en kallelse att dra ut på missionsfältet. Och det var Anna Valenius. Det är Lisas mor. Också i Nykarleby lite senare så hade man en stor sån här missionskonferens. Och där var Anna Valenius med. Också Frida Pellas. Hon var Vasabo, Otto Pellas dotter. Otto Pellas har varit pastor och föreståndare i Sion-församlingen. Hon var med där. Frida Pellas var också en nyutbildad lärarinna. Och de sitter med på den här missionskonferensen i Nykarleby när de upplever kallelsen till Kina i det här missionsmötet. Av referatet i Korsets budskap så står det så här. Vi fick lyssna till några missionärskandidaters vittnesbörd om sin kallelse till Kina. Det var mycket gripande att lyssna till dessa systrars berättelser om hur Gud har givit dem en fingervisning i yttre omständigheter såväl som en inre kallelse genom anden. Våra systrar sa det, och lyssna här, att det inte kändes som ett offer att gå till hedningarna. De sa det att det skulle vara ett mycket större offer om de inte kunde gå. Då har man hört Guds kallelse. Det blir ett större offer om man inte går. Dessa missionsmöten var ett av de mest gripande vi hade varit med om och aldrig skulle glömmas. Anna Valenius så blev avskild i Andreaskyrkan och skulle åka till Kina 1931. Hon åkte till London för språkstudier. Men hon fick komma tillbaka för att var det i London som hon upplevde andens dop? Hon hade upplevt det tidigare. Men det blev på något sätt kungjort på missionsskolan att hon hade upplevt andens dop. Och hon blev utsatt för flera förhör av den här missionsskolans ledning. Hon blev faktiskt skickad hem tillbaka till Finland. Och då verkar hon här i Österbotten som evangelist i 2 års tid. Bland annat i Kunio, hon var i Petalaxo. Hon var lite här omkring. Och det intressanta var som man kan läsa om också. Att det som sedan hände i Kina, att det missionssällskap som inte ville sända Anna Valenius ut till fältet i Kina. De fick just uppleva en märklig andeutgjutelse där tungotalet fick stort utrymme i Kina. Så det går inte att stoppa den heliga ande. Man skickade henne således tillbaka hit. Och då åkte sedan Frida Pellas härifrån den här församlingen. Eller församlingen här var ansvarig för Frida Pellas utsändande. Och äldstekåren här i Vasa vädjade om hjälp för att samla ihop pengar. Och man skrev ett brev och fick in pengar från hela Österbotten. Och Första oktober 1933 så avskildes Frida Pellas här i Sionförsamlingen i Vasa för sin tjänst i Kina. Och 15 oktober var det Anna Wallenius tur igen att bli avskild av de äldste Helsingfors Philadelphia. Och de vinkade farväl åt Finland, dessa två, och styrde färden mot Kina. Och det tog 2 månader att ta sig till Hongkong. Får vi den där första bilden på Kina så ska vi se. Det, här är det stora Kina. Den här rosa, den här bilden har jag fått av Lisa. Den här rosa bilden är väl det som japanerna är över. Men i den här viken, där högst uppe, det står Manchuria, eller jag vet inte vad det heter, Manchuriet heter det. Det var där uppe de verkar. Lite nordväst om Nordkorea. Dit uppe så har vi våra missionärer härifrån verkat. Och vi kan hålla fast den här bilden kvar. De kom fram då före julafton. De firar julafton ombord. Och Frida Pella skriver så här. Att har redan erfarit Kina känslor. Den 20 december anländer vi till den första kinesiska hamnen Hongkong. Vilken hemkänsla och ljuvlig ro här. Emot vad det har varit i andra hamnar, skriver hon. Och Anna Wallenius skriver så här. Detta folk är vårt folk. Så fick vi gå i land. Ur min varelses innersta djup steg gång på gång ropet till levande Gud. Låt mig brinna mer för detta land. Halleluja. Hon gifte sig, Anna Wallenius, med en finsk missionär, Toimi Yrjölä, med Lisas far. Och sen kom Saga Bärsten från Svensk Finland ut och blev parhäst med Frida Pellas där ute. Och de började undervisa. Och när de kom till Xiongyuan, den staden där de verkade, så blev det översvämning i hela staden. Hela staden lades under vatten. Förutom missionsstationen, eftersom det var byggd på en höjd. Endast en halv meter till, skriver Saga, och vi hade fått stationen förstörd. Och man skriver också om den första dopförrättningen. Där döpte man 9 stycken. Hao, Mao, Xi, Lu, Shang, Wang, Xi, Lu och Hu. Kan jag lägga dem på minne? Och jag måste säga, anden verkar på de här missionsfälterna. På de här områdena där de bröt marken. Det står så här att Wang blev döpt i den helige ande. En av de här nyomvända. Då anden föll över henne talade hon både ryska, finska och svenska. Och ett fjärde språk som vi inte visste vad det var. Vi hörde henne säga på svenska: kom, o min Jesus, kom, kom. Halleluja. Eller på finska: katso karitsa. Det sista jag hörde innan jag somnade in. Vad henne säger halvt i sömnen: Jesus, min Jesus, kom. Vet, när de blev döpta i anden så talade de finska och svenska. Dessa kineser. Någonting alldeles kort om deras rapporter. Saga Bärsten, hon tillbringar sedan 10 år i Manchuriet. Hon skriver, och det här är väldigt gripande. Julafton, den första i andra perioden. Feber, ingen julstämning. Allt torrt och eländigt. För trött för att orka sig maten. Barnens julfröjd var dock äkta. De hade kokat karameller åt barnen. Men jag fick syn på kärnan och då kom julfröjden in. 13 december. Mirja sjuk. Vi börjar ordna för eventuell nattlig färd genom Röva-distrikten för att försöka få henne i staden. Intressant nattresa, sista nyårsafton och kort besök I Ktung sitter jag nu och huttrar och fryser i Mirjas rum. Årets sista dag. Gud, jag behöver verkligen en särskild ledning. 2 januari, i natt såg jag Jesus i en drömsyn. Han såg på mig med en blick fylld av kärlek och medlidande. Nu förstår jag hur Petrus kunde smälta ner vid en blick av honom. Rövarna anföll första gången klockan 12:10 på natten. Andra gången klockan 3:15. Men striden började först 6:30 på morgonen och räckte till ungefär 7:15 då militären stormade ner från bergen. En hemsk men minnesrik dag, ty jag bevarades. En underbar frid mitt under den hemska striden. Dagen efter 3 januari. Kineserna hämtade mig för att ha bönemöte med dem i ett litet kök. Jag bad om att Guds änglar skulle omringa huset på alla sidor och skänka mig allas liv som var där. Alla andra hem plundrades. Vårt hem och postmästarens bevarades helt oskadda. Gud var det lov. 7 januari, fredag. Idag kom pastor Chu med ett bud att broder Morse från Chan Li skadas svårt genom en handgranat. Gode Gud, nu råder mörkrets makt. 15 januari, lördag. Vakat nästan hela natten. Rövarna hade tänt eld uppe i bergen. De har sänt bud till staden att de ville ha 100 svin som lösen. Annars brännade staden. Reste till Kunming med expresståget. 29 januari, kinesiskt nytt år. Det smäller och fräser hela natten. Gud, förbarma dig över detta folk. Ingen vila, endast buller och bråk både dag och natt. Nyårsmötena var härliga. Fortsätt med bibelklass under hela nyårstiden. Tala nu om Kristi preexistens. Svår hjärtattack på väg till mötet. Hög feber vid hemkomsten. 10 mars, torsdag. Mörkläggning av den stadsdel där lokalen ligger. Men vi hade ett härligt möte i alla fall. Gud välsigne sitt ord och kom oss nära i bönen. 12 mars, lördag. Idag har vi flyttat in i det nya huset. Jag är så oerhört glad och tacksam för denna stora nåd. Äntligen ett eget litet hem. Lördag 13 maj, lite senare, dopförrättning. Aderton döptes. 4 anmälda till nästa dopförrättning. maj, hellregn, översvämning i rummet. Arbetat med det hela dagen. Måste stanna hemma och ösade vatten. Orkade ej till hemmötet hos Tsushan-borna. Det finns många såna här pionjärer. Människor som finns bara i vår egen historia. Jag vill gärna lyfta fram dem som exempel på människor som har gett sitt liv för evangelium. Det här är värt att noteras mellan varven. Vi behöver ständigt och jämt påminna oss om att det finns de som har gått före och betalat ett pris. Vi har en bild till från Kina. Här är lite mindre skala. Men här uppe finns en stad. Mukden lite högre upp där. Och så lite norröver så finns den platsen där Frida Pellas verkar. Och Lisa har hjälpt oss att försöka identifiera den här platsen. Och vi ska be Gud att vi ska få kontakt dit igen från församlingen. Det var några år sedan så kom en kinesisk pastor hit till Vasa, till Sion, kanske 10 år sedan, som kom med en tavla som vi har på expeditionen som ett tack för den insats som församlingen har gjort under årens lopp. Och vi har tappat kontakten med den här kinesiska pastorn. Men vi har känt att nu behöver vi knyta kontakt till vårt gamla fält. Och vi lägger fram det här som ett bönämne. Vi har talat om det här med också i äldstekåren. Och vi har funderat. Kanske Gud har en öppen dörr där på något sätt. Eller vi kunde bygga en bro till våra gamla fält. Det är inte så lätt nu att veta. Namnen har ändrat. Men det finns frukt där. Det finns människor som är ett resultat av den här församlingens insatser historiskt sett. Frågan är, vilket steg är du och jag beredd att ta? Hur långt är du beredd att gå när anden talar till dig? Det är väldigt viktigt. Jag tycker vi ska vara stilla här en stund inför Herren. Kanske du Rasse kommer fram. Så ska vi ska be som församling för den här saken just nu. För denna internationella kvinnodag. Det är så att kvinnorna i Kina har varit de starkaste redskapen. På missionsfältet också. När vi läser vår finlandssvenska missionshistoria så är det kvinnorna som har gått i bräschen. Jag säger det, att det är kvinnorna som har gått i bräschen och betalat det högsta priset. Som har lämnat mycket bakom sig för att gå ut i det okända. Jag hoppas att du också idag på det område där du är kallad. Alla är inte kallade till Kina. Men du kanske är kallad till någon. Eller att också göra en skillnad i ditt eget liv.